Välkomna till ännu ett Artist Alive. Jag sitter här just nu i Esplanad med en jättebra person. Jättekul, verkligen. Jag sitter här med skådespelerskan, manusförfattaren och komikern Agneta Wallin, som har gjort en massa saker som ni kommer få reda på alldeles strax. Hej!
Hej!
Hur är det?
Det är bra, det är roligt att vara här.
Verkligen jättekul att ha dig här. För de som inte känner dig, kan inte du berätta lite grann om vem du är?
Du berättade ju väldigt mycket alldeles nyss.
Ja, visst.
När jag sitter här med dig så tänker jag på att vi träffades för 3 år sedan på Björkebyskolan.
Mm.
När jag var din lärare.
Mm.
Och det är jag inte så ofta, men det händer ju då ibland att jag också är teaterlärare.
Mm.
Ja, sen är jag ju då skådis och komiker och manusförfattare, som du sa.
Mm.
Sen är det en massa andra saker, som mamma och seglare, skidåkare och allt möjligt.
Nice.
Ja.
Ja, kul. Och du har gjort en massa saker, allting program för UR, du har gjort Slängde i brunnen och en massa saker, och sen även en massa föreställningar.
Mm.
Hur började allt det här? Hur började skådespelarlivet?
Drömmen om skådespelarlivet började när jag var 7 och stannade kvar. Och när jag gick på gymnasiet, på den tiden fanns det inte så där många linjer som det finns nu, utan då läste jag ekonomi. Det tyckte mina föräldrar var bra, att jag skulle ha något yrke om det inte lyckades med att bli skådis. Men det vantrivdes jag så med. Jag var tvungen att vara ledig ett år, så var jag i USA. Och då fick jag bo. Då var det mitt enda önskemål, att jag skulle få bo hos en familj som höll på med teater. Och det fick jag göra när jag var 16. Så när jag kom hem därifrån, då hade jag fattat att det gick att leva. Även om man inte var en stor och berömd filmskådespelare, så gick det att leva sitt liv på teatern. Och sen fokuserade jag på det, och så gick jag på lite utbildningar och började egentligen jobba väldigt, väldigt fort när jag var ung. Jag bara var 20 eller 21 tror jag att jag fick mina första jobb.
Vad var det för jobb? Berätta nu. Nu blir jag nyfiken.
Nej, men jag började i fria grupper i Stockholm, och ja, sen fick jag det där på Utbildningsradion. Då var jag väl mer programledare och manusförfattare. Och sen fick jag något turnéjobb med en teater. Jag levde väldigt länge på att jag kunde spela tonåring. Tonåring kunde jag spela tills jag var typ 25, 26, 27 någonting. Så att liksom, ja, det levde jag länge på, att jag såg barnslig ut.
Blev det ett problem för dig? För att jag vet att för många skådisar som har just ett ungt utseende, att de bara får just tonårsungdomsroller och inte kan liksom gå över till lite mer vuxna roller.
Mm-hmm.
Blev det ett problem för dig, eller var det bara något som...
Nej, men jag tror på ett sätt så kan det kanske fortfarande vara ett problem. Nu är jag ju i kategorin skådespelerskor 50 plus. Men jag ser ju inte riktigt fortfarande ut som min ålder. Nej, jag tycker inte att man kan kalla det där för ett problem faktiskt. Jag har ju också alltid genom hela min karriär varit väldigt glad i att göra mina egna idéer. Att vara skådespelare handlar ju till en viss del om att underkasta sig någon annans vision och idé. Och det har väl i så fall varit ett större problem för mig. Att jag inte är helt... Jag är inte så lätt underkasta mig någon annans vision, utan att jag... Ja, jag vill väldigt gärna också genomföra och tänka ut och spela.
Mm. Och nu är det jättekul för det finns en föreställning som har nypremiär.
Mm.
Bang! Kan inte du berätta lite om den? För de som inte vet vad det är, vart den spelas någonstans. Så kan inte du bara berätta lite grann om det?
Mm. Den här föreställningen, Bang! Krig, kärlek och karriär. Den har jag spelat från och till ända sedan 2004. Så det är alltså 15 år till vintern blir det. Det kanske låter hemskt enformigt, men jag har ju gjort andra saker också. Och jag älskar fortfarande den här föreställningen. Ja, det är baserat på texter av journalisten Barbro Alving. Det är ett collage av hennes texter, dagböcker, reportage, kåserier, brev. Så att det är hennes ord, alltihopa är hennes ord. Och så har jag tillsammans med min regissör Judith Hollander dramatiserat och klippt ihop det till en berättelse. Och den kom till under min första föräldraledighet. Så jag har också ett levande bevis där hemma på hur länge sedan det här är. Då hade jag lite panik i förstärkt ord. Men jag hade stora tvivel så här, hur ska det gå för mig att frilansa som skådis nu när jag har blivit mamma. Jag trodde inte att jag skulle hitta en möjlig väg. Och att jag skulle aldrig mer få jobb. Men så gjorde jag den här föreställningen då under min föräldraledighet. Och så tänkte jag att men jag spelar väl den ett par månader, så kanske det leder till något. Och så spelar jag den fortfarande.
Så det funkar?
Det funkade ganska bra. Och det lilla barnet fyllde 16 till hösten.
Jag fyller 18 i maj. Så det är kul ändå. Att ha någonting som ändå har varit med den i ett tag.
Det är hemskt roligt. Det är roligt på så många sätt. Det är roligt... Det är roligt för att jag är mycket äldre nu. De stycken ur Barbro Alvings liv som tilltalade mig då, de handlade mycket om moderskap, längtan efter att bli en mamma, tvivel på identitet, sexuell identitet, ambitioner kring karriären, längtan efter äventyr. Men väldigt, väldigt drömska och vitala bitar av ett liv som är härliga och attraktiva. Om jag hade gjort den här föreställningen idag när jag är en i hög grad medelålders kvinna, då kanske jag hade fokuserat på helt andra bitar.
Som vadå?
Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men tyngdpunkten i Barbro Alvings liv handlar väldigt mycket om från att hon är typ i din ålder. Typ att hon är gymnasist och drömmer om att bli journalist eller flygande reporter som man på den tiden. Att hon har en enorm längtan efter att bli flygande reporter. Fast hon har höjdskräck och är rädd för att fly. Men så övervinner hon alla de där grejerna. Och sen så gör hon ju succé och blir en riksbekant och enormt läst journalist som alla kände till då på den tiden. Jag försöker att inte tänka på min föreställning så mycket som att det är ett porträtt, utan att den är... För mig är den helt relevant till samtidspubliken och till de unga människorna. Du är ett bra exempel på det. För att i början hade jag ju jättemycket folk som kom som var hennes egna fans. Som liksom har haft henne som idol. Och så. Det har inte jag haft. Jag kände inte till så mycket om henne innan jag gjorde den här föreställningen. Jag kände till att det fanns en feministisk...
Tidning, ja precis. Ja.
Som var uppkallad efter Bang för att hon var en pionjär på så mycket, på många sätt. Men jag tänker att det här är berättelsen om en ung människa som längtar jävligt mycket och tvivlar jävligt mycket och brinner oändligt mycket.
Och nu spelas den på Ö2 4 gånger i april, är det väl?
Ja.
Ja. Kan inte du berätta lite om det?
Alltså, först och främst ska jag berätta att jag ska till Sundsvall på tisdag nästa vecka. Mm. Där ska den först.
Ja, så det blir liksom...
Om det nu finns några lyssnare i Sundsvall.
Kom dit! Visst, vad kan man skaffa biljetter till Sundsvall?
Då får
Sundsvall.
Man nog vända sig till Teater Västernorrland.
Ja, alla Sundsvalls fans, gör det.
Och sen ska den då till Ö2 igen, där den var förra våren också. 8, 9, 15, 16 april.
Det är jättekul. För er som lyssnar, jag såg ju den förra året. Och jag tyckte den var väldigt fin. Jag hade ju inte koll på Alving sen tidigare då. Jag vet att min mamma känner Alvings barnbarn, Beata Alving då. Så min mamma visste ju redan liksom vem det var då, lite grann. Och berättade lite grann för mig innan jag såg den. Men för mig så fick jag uppleva det på ett annat sätt. För att jag kunde se att du baserade det lite grann, att jag kunde se dig själv i det ändå. Som tog dig ut i världen och trotsade samhällsstrukturer. Och det var både humor, det var både det var spännande, och det ledde upp till någonting. Det ledde upp till en massa år genom förra århundradet.
Men den utspelar sig ju väldigt mycket 20-30-tal.
Precis.
Så att det är länge, länge sedan.
Nu kommer det någon som är typ 80 och bara, nej, det är det inte alls.
Men
för mig
är det ju roligt att den tilltalar en person som är en tonåring idag. Att man kan, alla berättelser utspelar sig ju alltid på flera nivåer samtidigt. Man kan se den som en historielektion om man vill det. Det är OS i Berlin 36 och det är Chamberlains och Adolf Hitlers möte i Godesberg innan de schackrar bort Sudet-Tyskland och fram till andra världskriget, spanska inbördeskriget, finska vinterkriget. Det är mycket krig, det är mycket krogen och det är mycket kärlek.
Ja. The good, the bad and the Alving. Nu har vi pratat lite grann om att du vill ta mer ställning och göra egna projekt och att du inte kan binda dig jättemycket till andra. Nu sa jag det på ett jättehemskt sätt.
Ja,
var inte så jag menade.
Så är det där inte sant.
Nej, men
okej,
nej. Jag uttryckte mig fel där.
Ja,
jag börjar om. Jag får en chans till. Okej. Du vill hellre ha ett projekt som du själv kan ha mer att säga till om i. Är det bättre?
Jag vet inte om jag hellre vill det. Jag vill jättegärna jobba i en ensemble och med en regissör. Och allt det där är också underbart och fantastiskt. Det är det fina med det här yrket. Men jag har ett oupphörligt flöde av berättelser som jag måste förvalta.
Ja.
Så skulle jag vilja uttrycka det. Att jag, ja, det är väl en slags gåva som jag har fått bara. Att jag har, det är själva kärnan med att vara skådespelare. Att berätta historier.
Och vi pratade lite grann om Bang och hur det var när den började. Och hur det var under mammaledigheten och att skapa den. Men vad var det exakt det svåraste i det? Det var ju liksom det med att kunna försörja sig som skådespelerska och så vidare. Men vad var det svåraste med att dramatisera den? Fanns det någonting i sökandet av Alvings texter och så vidare som bara inte kunde gå ihop? Eller var det någon motgång där?
Mm. Alltså det, en svårighet var ju naturligtvis överflödet av väldigt bra text som vi ville ha med. Och sen att göra urvalet. Mm. Som alltid när man ska... Om man har ett helt liv... ett långt livs text. En också skrivande människas allt samlade material. Det fanns oändligt mycket att välja på.
Mm.
Och då gällde det ju att välja bort. Att så. Vi släpper det här andliga temat. Vi släpper fängelset. Vi släpper... Alltså, ja, det var svårt. Men det jag minns kanske starkast, det var ju när jag skulle ringa upp till... du nämnde att du kände, eller din mamma kände hennes barnbarn. Jag skulle ju först ringa och få rättigheterna till att göra föreställningen. Och ringa till Barbara Alvings dotter, som inte finns mer i den här världen i alla fall. Ruffa och fråga om jag fick. Och då var jag nervös inför det där samtalet. Och förberedde mig en hel dag, tror jag, på hur jag skulle...
formulera dig, presentera.
Det finns ingenting med min person som talar för att jag skulle vara en lämplig skådespelare till att göra Barbara Alving. Hon var liksom kort, rund, hade en väldigt djup röst, nästan maskulin röst. Det finns ingenting likt med mig. Och det var också någonting som flera sådana äldre damer påpekade. Att jag är så ljus och så lätt och så. Och så var hon ju inte. Men för mig är det så här, nej, men det är en poäng också.
Nej, men det är ju du. Det är ju din karisma som skådis. Så ser jag det i alla fall. Det är en bit av dig som blandas med Alving ändå. I hur du...
Ja, då får man ju tänka att det är det som är poängen.
Ja.
Att inte göra en...
en klon av Alving.
Museer, liksom. Det är någonting...
Det är något annat, det är mer...
Något som uppstår när två olika personer
alltså
merger ihop, liksom. Som man... Så det, svårigheten skulle jag säga var då att välja bort just det.
Och vad tyckte hon från början?
Ruffa?
Ah.
Aj, hon var ju skitnöjd. Hon var ju superglad. Hon gav mig en förmaning. För det är ganska mycket alkoholförtäring. Så mycket jag hinner. Jag har också ganska mycket text att leverera. Så jag dricker på så mycket som jag kan. Men det är ett svart tema i det där livet. Att det var för mycket kröka. Och för att hinna med det så dricker jag ju ibland i flaskan. Direkt ur konjaksplunten. Och det studsade hon på. Och sa, det skulle aldrig mamma göra.
Och vad tänkte du då?
Nej, men då kände jag mig skyldig. Slog upp i ett litet konjaksglas istället. Och drack med lite elegans istället. Som någon...
bra.
Jag ville ju hemskt gärna behandla. Då pratar vi om en mamma, alltså hennes mamma. Jag har ju mer Ruffa på scenen, är ju liksom en karaktär som jag föder, som hela den här kärleken mellan mamman och dottern är en ganska central del av min berättelse. Och det var ju viktigt att det skulle framgå. Men det tror jag att det verkligen gjorde. Ruffa kom hemskt många gånger och såg föreställningen.
Ja, kul.
Ja. Och hon var väldigt stolt.
Nice. Verkligen. Vad spelades den 2004?
Ja, från början var det på... det hette... så länge sedan. Södra Folkliga Teatern. Nere i Norra Hammarbyhamnen. Och därifrån gick den ganska snabbt iväg till Uppsala stadsteater var väl först, och sen Göteborgs stadsteater, och sen var den på Klara Soppteater, sen blev den radioteater, stort antal riksteaterföreningar. Ja, det...
Kan inte vi gå tillbaka till radioteatern nu, blir jag så här.
Ah.
Kan inte du, vad vet du om den?
Radioteater.
Som är baserad på...
Ja, det går nog att hitta ett arkiv.
Ja. Ah.
Har du någon det info? Kan jag skicka till dig.
Tack, och så kan jag skriva ut ett litet blogginlägg om det och sånt där, så kan ni också hitta det. Men det är ju nice, jättekul.
Det är samma manus och sen är det ombearbetat till ja, men en radioteaterproduktion är ju något annat.
Ja.
Sen blev också vårt manus en film av Maj Wechselmann.
Ja.
Hon gjorde en dokumentärfilm om Barbro Alving. Det startades ett Barbro Alving-sällskap, så det vart det vart en explosion, en bang-explosion skulle jag påstå. Ja, men det vågar jag nästan påstå faktiskt.
Ja.
Även om hon alltid, hon har väl aldrig varit i skuggan riktigt, men på ett väldigt brett sätt.
Ja.
Och det är väl det som gör också att att det fortsätter.
Bra. Det här är ett bord av ord.
Bord av ord.
Okej. Okay. Så vi kommer ha en konversation baserad på bang. Det kan också leda till en massa olika vägar med medans konversationen håller på. Men vi har 10 ord var och vi måste få in dem i meningen.
Mm.
Okej? Okay? Är du beredd? Du kommer få se.
Ja.
Okej.
Okay. Måste jag ha glasögon?
Ja, jag tror det. Jag tror det.
Vänta.
Okej.
Jag älskar utmaningar.
Det blir jättebra. Nu blir det här så himla svårt.
Men vinner man om man först har levererat alla sina 10 ord?
Ja.
Ja. Så jag ska försöka vara snabbare än du.
Mm. Men grejen är att liksom, nu handlar det inte om att vinna. Nu handlar det liksom att...
Allt handlar om att vinna, Gustav.
Nej.
Det är det livet går ut på.
Ja, okej. Okay.
Skämt.
Ja.
Skämt. Det var ett skämt.
Eller inte. Okej. Okay. Okej, okay, du har 10 ord. Jag har 10 ord. Vi kommer snabbt titta på telefonen och välja ett ord och så vidare.
Okej,
jag börjar.
Böjt.
Du har böjt fram bang ur texter av Alving. Hur kom det sig?
Annorlunda.
Ja, du. Jag var i ett dödsbo och fick ärva en massa böcker. Jag fick välja, det var en sån här boksamlare som dog.
Mm.
Och jag fick gå in i hans hem och välja vilka böcker jag ville. Och där fanns bland annat Barbro Alvings samlade verk. Jag hade kunnat göra ett annorlunda val, men jag valde just, de talade till mig.
Närvarande.
Så... Vad bra. Och sen hade du mycket att välja på. Mycket sorterades för bort, antar jag, som inte riktigt passade in. Men det var ändå en närvarande kontext.
Mm.
Som ett bihang i en bikupa.
Ett litet bihang i en bikupa skulle man kunna säga faktiskt. Ja. Det surrade till.
Ja.
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 Stor.
Jo, men det är ju en stor fördel att ha alla verken till handa. Speciellt när det gäller att dramatisera föreställningen och se till att det går bra på... Alltså att det går bra och att det inte förstörs på något sätt. Att någonting blir fel, att något inte passar ihop. Kunde det bli så? Att någonting inte passar ihop?
Skandalös.
Det hade varit skandalöst.
Jaså, det hade det.
Direkt.
Men tänkte du liksom så här, okej, okay, premiärdags, jag får en massa dricks, jag är perfekt. Jag kan vara servitris, jag kan vara servitör, jag kan vara person, jag kan vara utomjording, jag kan vara allt. Jag kan vara allt och alla, jag kan vara alla möbler, jag kan vara överallt. Och sedan gör jag föreställningen och kommer tillbaks.
Men du är helt far out nu. Jag vet inte, lärde jag dig ingenting på högstadiet? Jag vet inte.
Nej, sylt.
Det är mer så här, man har en burk och sen så tar man bär och socker och så rör man ihop det och så blir det sylt.
Mm.
Så gör man en föreställning.
Okej.
Fyrkantiga
och,
djur.
Skulle någon till exempel trampa på sylten, förstöra det, komma fram, häckla och bidra med ett fyrkantigt djur i frågan, vad skulle det hända då? Skulle du bli knäckt? Vad skulle hända?
Dockor.
Om någon klev i min föreställning, ja, då skulle jag... Nej, knäckt vet du fan. Okej, vi beskriver det på ett annat sätt. Jag kan tänka på alla rollfigurer som jag någonsin har gjort är som en samling av dockor.
Mm.
Som jag kan ta fram och leka med. Och man kan väl säga att den här är min mest älskade docka. Eller i alla fall mest lekta med.
Nere i stan.
Och ja, men det är ju väldigt down to earth, känner jag att du är nu med din docksamling. Den är väldigt nere i stan, så att säga.
Vad menar du då? Kan du utveckla?
Det jag menar med det är att det verkar som att den hör hemma överallt. Den hör hemma väldigt mycket för att du bygger upp en miljö som verkligen fångar folk. Det är massa kartonger. Det är som att du ändå rör dig när du, jag vet inte hur jag ska förklara, men när du rör dig på olika ställen, till exempel i Berlin, när Alving är i Berlin eller man ser ju ändå, alltså boxarna är ju kvar, allting är kvar, men man får ändå en helt annan miljö. Det är som att allt det där skräpet bara försvinner och att du bygger upp något nytt.
Lagom stor munspit.
Den börjar, föreställningen har sin utgångspunkt på i ett vindskontor där en människa kommer upp med ännu fler kartonger som ska tryckas in i vindskontoret, igenkännbart för de flesta. Och ur kartongerna kommer sedan ett helt liv upp i olika former. Och då... Det är ju bara en dryg timmes lång föreställning, så som en lunchteater, monolog. Det ska vara en lagom stor munsbit att få i sig. Men den innehåller väldigt mycket, fast som små korta fragment, som en dröm. Som...
Fel, men så rätt.
Om något blir fel till exempel, då blir det, alltså, det blir jättebra ändå. För att när det kommer till en publik som inte har sett den tidigare, då är det bara att lura dem. Och då är det fel men så rätt på samma gång. För då är det som att man döljer det och ändå liksom att det inte har hänt. Det har inte hänt. Det är ni som har fel, det är jag som har rätt. Och det känner jag att det är lite grann så att vara skådis. Liksom att ta egna initiativ. Och är det något som händer, men då händer det. Det gäller att vara kreativ.
Vika.
Så är det väl. Jag tänkte inte på det riktigt så som att jag ljuger, utan jag tänker att det som blir blir, det som är och då försöker jag inte dölja något, utan jag ger vika för det som finns just nu. Det kan hända att något går sönder eller att jag hoppar över ett stycke text eller ja, men vad som helst. Men då är det den föreställningen som är den kvällen. Det är ju det som skiljer teatern från filmen. Det är.
Tävlande och små.
Även fast skådespeleriet både finns på scen och det finns på vita duken, det finns överallt, så är det ändå inte som att de är tävlande små olika branscher. Det är allt som är ändå sammanrotat på ett specifikt sätt. Det är bara liksom att skådespeleriet är olika beroende på, ja, men om det är på en scen, om det är en film, en tv-serie, ett radiodrama. Det finns så många olika sätt att spela en karaktär på i så många olika lämpliga och olämpliga tillfällen. Och jag känner att det är det som är det vackra med skådespeleriet som konst. Att det går att göra en karaktär på så många olika sätt.
Men det är ju verkligen sant. Så måste det vara om det ska vara konst. Det måste ju finnas en oändlighet av möjligheter att berätta den där historien. Det som ska berättas, vad det nu är. Med ord eller utan ord. Nu ska jag säga ett ord också. Just det. Höll jag på att glömma. Men ja. En del av att vara skådespelare är väl också att de roller som jag har gjort kan komma tillbaka och liksom spöka för en. Mm. Nästan som att de kan hemsöka en, så man blir lite besatt.
Lyckligt ovetande om Nordkorea.
Och det skrämmer upp en. Jag vet att när jag, jag har gjort lite Sakerfest för te och jag har gjort lite radiodraman för BBC och sådär. Jag kommer ihåg att när jag var barnskådespelare kan man säga att den där rädslan att liksom ha karaktären och inte veta liksom, och gå in i den, att, för man måste ju bli en del av karaktären, för mig var det så i alla fall, att karaktären är på ett specifikt sätt som inte jag är på, och då måste jag kunna sätta mig in i hur personen är, hur den beter sig, vad den tänker och så vidare, typ method acting. Och när de kom och hemsökte mig, de här karaktärerna, när jag inte fick det rätt, då kunde det vara lite som att jag kunde hitta en annan väg, och när jag lyckades, då var det som att jag var lyckligt ovetande om Nordkorea. Det var typ så det kändes.
Ja, min metod som är helt motsatt till den där klassiska method acting, gå in i rollen. Det är att jag går inte in i rollen. Jag ber ödmjukt rollen att gå in i mig. Men jag tar aldrig bort mig själv, utan nej, det är så här, jag är hela tiden närvarande, som du också. Men jag bjuder in rollen till mitt innersta, och så hittar jag våra gemensamma beröringspunkter. Men jag tänker inte att jag blir Barbara Alving. Jag tänker att jag är samma gamla vanliga människa. Men hon får prata genom mig, eller spottas ut som en liten hårboll.
Barbarer.
Typ. Ja, men det är ett jättebra sätt att se det på. Jag kan känna att vissa karaktärer verkligen blir barbariska när det inte går att kunna sätta sig in i dem, och när inte ens de kan gå in i sig själv som skådis. För ibland så är man så helt obekant med karaktären att det inte går. Och då känner jag liksom såhär, varför tog jag rollen? Nej, det är inte hänt. Men jag skulle känna att ifall det hade hänt, då hade det liksom varit ett dåligt val.
Den här utmaningen.
Sarah Silverman.
Jag hoppades kanske på att du skulle fråga, ja, och när du jobbar som komiker då, har du några förebilder? Finns det någon du gillar lite extra? Då hade jag kunnat svara Sarah Silverman. Men nu frågade du inte det. Nu pratade du om barbarer, men ja.
Men hennes humor är lite barbarisk. Det är kul.
Det är lite, ja, kanske,
det är kul.
Kanske.
Det är kul.
Ja.
Gillar du Sarah?
Ja.
Ja, jag med. Hon hade en jättebra Netflix-special.
Ja, den har jag sett.
Den har du? Ja. Hon hade också en HBO-special.
Jaha, jag kan inte. Oh, det kan vara den jag såg då.
Ja, nice. Alltså, oh my god. Ni lyssnare, ni får bestämma vem av oss som vann. Det var ju såklart jag, men det är era röster som räknas. Så
okej. Okay. Ja. Hallå lyssnarna, det är alltså Gustav som har satt upp 10 ord som har varit hans och 10 ord som har varit mina, så det, han har ju fuskat lite.
Jag skulle inte säga fuska, jag skulle säga att mer ett försprång i vad orden är.
Aha.
Ja. Det är ett annat sätt att se det på.
Ja.
Ni får bestämma vem av oss som vann. Och medan ni gör det så vill jag bara säga tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack till Agneta som var här.
Och jättekul.
Verkligen kul att prata med dig och ses igen.
Ja.
Verkligen.
Det.
Jag och Bang går ut på turné i Sundsvall. Om ni är i närheten, se det. Och är ni i närheten, är ni på Söder till exempel i Stockholm, gå till Ö2. Skaffa
biljetter. I april.
4 datum. Kommer bli så kul. Verkligen.
Ni är väldigt välkomna.
Tack, hej!
Hej.